Välkomna till Free Church. Vi välkomnar också de som lyssnar på nätet. Och vi är alltid glada att du är med och lyssnar. Och Gud välsigne dig. Och du får gärna höra av dig. Jag har sagt det förut, men jag säger det igen. Vi är så glada när vi hör utifrån landet och hör ifrån syskon i tron. Det är underbart. Amen. Ja, framför allt som må bevaras så är det våra hjärtan, säger Guds ord. För därifrån utgår livet. Och det är just det handlar om, våra hjärtan, vad vi har. Vad har du i ditt hjärta? Vad har vi i våra hjärtan? Och jag sa förra gången jag talade att jag skulle läsa från Per-Arne Imsens bok. Så jag får göra det då. En del har ju läst den. Men det är någonting som jag tycker också stämmer in precis i den tid vi lever i nu. Och det står i slutet av hans bok. Och jag tycker faktiskt att när jag läser det så kan vi identifiera oss i Free Church med det som Per-Arne skriver här i slutet av boken. Och titeln på det kapitlet är Församlingens framtid. Församlingens framtid. Jag hoppas att mina glasögon håller där, för mina läsglasögon gick sönder när jag plockade upp dem. Får vi se hur detta går. Kanske inte går det här. Ja. Annars så vet jag inte hur det blir. Då får någon annan predika. Ja. Men jag läser lite från Per-Arne Imsens bok. För att det är väldigt intressant. Det är nämligen det här som vi har varit inne på en tid också i Free Church. Och det blir lite repetition för den som har boken. Jag talar här om den osynliga kyrkan. När vi till slut funderar över församlingens framtid vill jag återigen citera det ord av bibelläraren Martin Lloyd-Jones som citerades i förordet. Om du gör dig besväret att läsa den långa historien om den kristna kyrkan kommer du att upptäcka att historien om kyrkan har varit en stor ständig kamp mellan två idéer. Den falska mänskliga idén om vad kyrkan är och den sanna som handlar om hur Gud verkar i sin församling. Detta menar jag gäller även ändetiden, säger Per-Arne. David Wilkersons syn om ändetidens kristenhet har jag återgett i kapitel 9, säger han. Synen handlar om två olika ändetidskyrkor. Den ena är en ekumenisk superkyrka som står under påvens ledarskap. David Wilkerson säger om denna kyrka att han ser något som skrämmer honom. Jag ser en armé av karriärmänniskor som intar de mest inflytelserika posterna i denna superkyrka. Många av dem är ogudaktiga, antikristliga och besatta av tanken att superkyrkan måste bli en politisk maktfaktor som är stark nog att utöva påtryckningar på de som opponerar sig. Medan de som innehar de högsta posterna talar om underverk, kärlek och försoning kommer mutkolvarna under dem att plåga och förfölja de religiösa organisationer som motsätter sig deras ledarskap. David Wilkerson såg också uppkomsten av en underjordisk församling i ändetiden. Att se en stor och övernaturlig förening av alla sanna Jesu Kristi efterföljare. Sammanslutna genom den helige andes försorg. De har fullt förtroende för Kristus och hans ord. Denna övernaturliga kyrka av bibeltron, det blir ett slags underjordisk gemenskap som omfattar katoliker och protestanter ur alla samfund. Den binder samman unga och gamla, färgade och vita. Alla jordens nationer är representerade. Medan den synliga superkyrkan vinner allt mer politisk makt växer den osynliga övernaturliga församlingen enormt i andlig styrka. Förföljelse framtvingar denna kraft. Det förföljelsevansinne som drabbar jorden driver dessa kristna till varandra och till Jesus Kristus. Samfundstillhörighet får mindre betydelse och större vikt läggs vid Jesu Kristi återkomst. Den helige ande åstadkommer gemenskap mellan människor ur alla samfund och samhällsgrupper. Och det är väl den enhet som Gullbritt läste om i förordet här. En verklig enhet. Denna överjordiska församling existerar redan i hela världen. Men i framtiden blir den mer och mer osynlig politiskt sett. När förföljelsen intensifieras blir dessa troende närmast fanatiska i sin strävan att evangelisera världen. Denna osynliga kyrka får övernaturlig smörjelse och kraft från den helige ande att fortsätta att proklamera evangelium tills budskapet har nått ut till alla jordens folk. Så står det så här: allt eftersom ljuset och den profetiska uppenbarelsen stiger i klarhet kommer skillnaderna mellan väckelsekristendom och institutionskristendom bli mer och mer uppenbara. Och förklaringen till varför är enkel: eftersom man är på väg mot två olika mål blir distansen större ju längre man avancerar på de respektive vägarna. Jag tror att precis som församlingen började kommer den sluta. I alla kristna sammanhang finns det kristna som vetgirigt söker i Guds ord. Man förenas i fältropet. Åter till ordet som av Gud vi fått. Åter till stigen våra fäder gått. Det som kommer att förena oss. När mycket av det som betraktas som viktigt i kyrkan idag har skalats bort i en ny tid, kommer vi få se det viktigaste bli det viktigast igen, precis som i den urkristna församlingen. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna, står i apostlärningarna. I den här versen får vi veta hemligheten till varför de hade sådan enorm framgång. De höll fast. Jesus sa: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord, säger Johannes 14. Guds ord är något djävulen inte kan tåla. Redan i Edens lustgård frestade den listiga ormen kvinnan att ifrågasätta Guds ord. Har Gud verkligen sagt? Och kvinnan där i lustgården, hon följer för frestelsen. Det kan vi läsa om i första Mosebok. Men i den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, finner vi en kvinna som vägrar att överge Guds ord. Där finns en annan kvinna som vägrar att överge Guds ord. Hon faller inte för ormens inställsamma frestelse och får därför i nästa fas möta hans sanna skepnad genom förföljelse. För det står i Uppenbarelseboken 12 och 17: i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och troligtvis så symboliserar den här kvinnan den förföljda bibeltroende församlingen i ändens tid. Och det har ju alltid varit viktigt, det skriver ju Paran om i boken här också, att hålla människor bort ifrån Bibeln. När man brände och när man förföljde människor som ville ha Guds ord. Men så har vi också haft dem som alltid i församlingen översatt, spridit och hållit fast vid Guds ord. Och troligtvis så kommer det här att verkligen föras till sin spets. Petrus proklamerar: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och Uppenbarelseboken om församlingen i Philadelphia står det: se, jag har ställt en dörr öppen för dig. Om församlingen i ändens tid. Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, och för din kraft är liten. Och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn, står det. Och jag ska bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen. Alltså den ska komma över hela världen. Men Herren ska bevara oss i prövningens stund. Den kommer över hela världen för att vadå? För att pröva jordens invånare. Jag kommer snart, säger Jesus där. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, står det i Uppenbarelseboken 3. Och så säger Jesus att detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, sedan ska slutet komma. Och det som har varit kännetecknet och verkligheten för kristna egentligen genom alla tider, det har varit, alla generationer, har varit det hån de har mötts av och förföljelse från omgivningen på olika sätt. Och så har det också varit här i Sverige och är egentligen idag också en förföljelse för oss som vill följa Jesus. Och Per-Arne skriver i boken att man räknar med att ungefär 45 miljoner kristna blev dödade för sin tro under 1900-talet. Det tänker man inte på. 45 miljoner kristna. Det är mycket det. Och det kan upplevas väldigt främmande för oss i vår västerländska kultur. Att det här faktiskt är den pågående förföljelse utav Guds församling. Och man har ju idag, får ju det här budskapet nästan överallt. Det här att man får undervisningen att det kristna budskapet och att Jesus är ett medel för välmående, lycka och personlig framgång. Och man har valt bort de här lite svårare delarna i ordet. Men Jesus säger, om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Har de förföljt mig ska de också förfölja er, står det. Och Jesus säger att saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljer man profeterna före er, står det. Och det handlar om hjärtat, vår tillhörighet till Jesus, hjärtats inställning idag. Det är den som är liksom vad vi har i våra hjärtan. Och när Jesus talar med kvinnan vid Sykars brunn så berättar han för henne vilken slags tillbedjare fadern vill ha. Därför att tillbedjan till Gud är så viktig. Vi som troende ska leva i tillbedjan. Då säger Jesus, men det kommer en tid och den är redan här när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha, för Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning, står det i Johannes 4. Och med sann tillbedjan visar vi att Gud är den absolut högste värd all vår upphöjelse. Tillbedjan handlar inte om rörelse av läppar och armar utan rörelse av hjärtat, säger han. Och det tycker jag, det han skriver det så bra. Eftersom den sanna tillbedjan kommer inifrån människans innersta djup så är det något fienden speciellt vill komma åt där inne. Och finns det sann tillbedjan så finns det också falsk tillbedjan. Och det är det som fienden vill komma emot Guds barn med. Och särskilt står det om det i ändens tid faktiskt. Det står också i Uppenbarelseboken, i Uppenbarelseboken 13, att några människor är bedragna att de kommer att tillbe ett vilddjur. Hur viktigt det är för oss att vi tillber vår Herre och Frälsare, att vi tillber Jesus. Men det står också att det ska bli en stor skara som står inför tronen en dag och tillber, en stor skara som ingen kunde räkna, i ande och i sanning. Jag har varit i kontakt med min brorsdotter här vid några tillfällen här nu, och då berättade hon om min bror som ju fick gå hem till Herren 1995, att han hade ett ord som han alltid sa och som hon har levt med genom hela livet, som hon liksom haft väldigt mycket glädje av, och det var det här ordet i ande och sanning. Så vad hon än gör i tjänst för Herren, tjänar Herren i Göteborg, går ut på gatorna bland de, ja, det här ungdomarna som inte har något hem, kriminella, missbrukare, alltså de mest Ja, de som lever i misär, alltså de mest farliga situationer. Då har de gått ut med det ledordet i ande och i sanning att tjäna Gud så. Om vi läser det från Hebreerbrevet. Ska vi se här, Hebreerbrevet. Det tredje kapitlet och från första versen. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Himlen, vi har fått en himmelsk kallelse. Som borde vara så levande i våra hjärtan. Att vi varje dag hör detta rop. Hur himlen kallar på sitt folk. Kom hem. Himlen väntar. Att vi varje dag har det här ropet inom oss. Andens rop till sitt folk. Vi har fått del av en himmelsk kallelse. Och Jesu rop går ut. Kallelsen till sitt folk. Jag har talat om det förut. Och det här andens rop ska vara levande i våra hjärtan. Att vi varje dag kan höra detta. Ropet. Vad är det för ett rop? Och vad går det ropet ut till? Jo, det går ut till ett folk som har lämnat redan här och nu denna världen. Ett folk som inte längre lever för denna världen och för vad denna världen kan erbjuda. Utan de har sitt hjärta i himmelen hos Herren redan nu. Det är ett folk som inte ser en framtid här. Som förstår att här finns inget som kan ge tillfredsställelse i livet egentligen. Det kan bli kortvariga glädjestunder och vi kan känna en viss tillfredsställelse kanske med våra nära och kära. Men det finns liksom ingen framtid, utan vi känner när vi ser på denna världen och när vi rör oss i denna världen att vi är främlingar. Främlingar, en pilgrim på väg till fadershuset. Och det är ju rätt. Det är ju så vi ska känna oss. Och ändå kan vi bli lite rädda när vi känner det här främlingskapet i världen. Vi känner liksom, men det här är ju inte jag känner inte igen mig. Men vi hör inte hemma här. Och det är rätt att vi känner så i våra hjärtan. Vi ska känna att vi är främmande för det som sker i världen. Därför att vi är redan insatta i det himmelska med Jesus. Och våra hjärtan finns i himmelen hos Herren. Det är ett folk som villigt ger upp allt det jordiska. I sina hjärtan älskar de Gud mer än allt annat. Och i vardagens slit och släp så kanske man inte alltid känner det så. Men när det kommer till krissituationer och man upplever att det håller inte det här. Då kommer man i ödmjukhet återigen inför Gud. Och då känner man, det är bara du Herre som kan hjälpa mig. Det finns ingen annan hjälp att få. Det är bara en som kan göra det. Och jag har en annan bok som jag också citerar ur idag. Från en riktig gudsman som jag redan har citerat lite av. Men som jag också har lyssnat mycket på. Och som jag har blivit mycket välsignad av. Och det är David Wilkerson. Och David Wilkerson beskriver troheten. Bibeln talar om att vi ska vara trogna Gud. Att vi ska ha trohet till Guds ord. Och när vi talar om trogna och trohet så blir vi gärna lätt lite lagiska. Och David Wilkerson beskriver det så här. Somliga menar att troheten mot Gud innebär ett liv utan lusta, med seger över syndiga vanor. Andra tror att man ska läsa Bibeln hela tiden, be, ge pengar och gå i kyrkan. Eller så ska man göra goda gärningar, hålla sig ren och avstå från allt som är ont. Men allt detta visar inte vår trohet mot Gud. Alltså att vara perfekt, det är liksom inte det handlar om. Det är inte där troheten finns i våra gärningar. Ja, sen är kanske inte kamp mot synden helig tjänst för Gud och böner upp till Gud uttryck för troet mot Gud. Jo, visst är det väl så. Men allt detta befaller Bibeln oss att göra och vi är trogna om vi gör allt sånt. Men dessa handlingar utgör emellertid inte i sig själva det som är den verkliga innebörden i trohet. Trohet mot Gud är omöjlig om den inte springer ur ett hjärta som är fullt av förtröstan och tro. Jag tror att Guds folk har tappat lite av detta. Förtröstan och tro på Herren. Att kunna känna den vilan i Gud oavsett om vi är här som främlingar och oavsett hur det ser ut runt omkring oss, så ska vi höra andens rop. Vad talar anden till församlingen? Vad talar anden till dig och mig? Varje morgon när vi vaknar. Att vi ska höra den här Guds andes röst som talar tröst, uppmuntran. Det är trohet i våra hjärtan. Och där är det så lätt att vi släpper in otron och då kommer tvivel och fruktan. Det är då vi går omkring och är rädda för allt och alla. Och vi vågar inte säga något. Men jag tror att vi som Guds folk, det är tid, jag har sagt det förut, nu är det tid att stå upp. Vi behöver inte bli politiker allihopa, men vi kan ju åtminstone säga sanningarna som vi har i ordet. Och att vi kan tala ut det. Ja. Tro i våra hjärtan. Troheten i våra hjärtan. Det är tillit och förtröstan till Gud. Och allt detta sker om vi har kärleken till Jesus. Men utan kärlek i hjärtat dör man förgäves. Eller hur? Det säger ordet. Om vi inte har kärlek i våra hjärtan, då spelar det ingen roll om vi vinner hela världen. Vi behöver få Jesu kärlek till människor, till varandra. Om vi tittar lite mer på Hebreerbrevet. Så står det så här i Hebreerbrevet 4 och vers 1. Vi kan läsa vers 1 och 2. Hebreerbrevet 4, 1 och 2. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem som har varit före, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Alltså, när vi hör ordet, det är då visst tron kommer i våra hjärtan. Men så lämnar vi det strax och så går vi liksom ut förbi och så är det borta. Och det ska smälta samman med oss när vi har hört det. Trons ord i våra hjärtan. Det är i hjärtat, hjärtats tro står det. Och munnens bekännelse står det ju om frälsning till och med. Hjärtats tro och munnens bekännelse. Och det är också någonting som har varit vilseledande i kristenheten under många års tid. Det har inte varit hjärtats tro när man har övergett sina liv till Jesus. Eller gett sina liv till Jesus. Man har gjort det som en egen, vad ska jag säga, handling utifrån sunt förnuft. Utifrån mitt förstånd. Men det handlar ju om hjärtats tro. Att jag i mitt hjärta ska ta emot Jesus. Och så ska jag bekänna. Hjärtat. Det är att man aldrig tvivlar på Faderns ord. Att Guds ord alltid är liv. Att vi inte tvivlar. Tror vi på att allt det Gud har sagt kommer att ske? Tror vi på att Gud håller sitt ord? Att han är trofast? Att han är trogen? Och visst är det så att vi får möta prövningar. Och det var det de här fick göra, tronsfolk. De fick gå igenom svårigheter. Men de tvivlade aldrig i otro på att Gud skulle hålla sitt ord. Utan allt vad han hade sagt skulle ske. De var orubbliga i sin tro ända till slutet. Och jag har skrivit som rubrik, ända till slutet. Sedan en ny början i evigheten. Ända till slutet. Om vi håller ut, det står ju i Bibeln, att om vi håller ut ända till slutet. Men visst är det så att vi har en fiende, motståndaren, som går omkring som ett rytande lejon och försöker att bedra oss på alla sätt och vis. Och särskilt tycker jag, när man har upplevt seger och framgång i det andliga en tid. Då har man liksom upplevt, det här jag talar i mitt hjärta nu personligen. Så många gånger i den här församlingen har jag upplevt. Nu har vi kommit ut ur en prövning, ut ur någonting väldigt tufft. Och så känner vi så här, nu är Gud med oss. Liksom, nu har vi fått seger, nu går vi framåt. Nu börjar det hända saker, det ser vi. Titta nu vad Gud gör. Nu kommer det liksom. Och så är vi glada ett par dagar. Och sen, puff, så smäller fienden till. Och det ena blir värre än det andra. Och så liksom står man där igen. Vad var det som hände? Samma sak varje gång. Och vi lär oss aldrig tydligen att vi inte ska lyssna till djävulens lögner. För det är ju det vi gör. Vi lyssnar ju in hela tiden. Men vi lär oss inte. Vi glömmer så fort det går bra för oss. Så fort det går det minsta lilla framåt. Då är det seger, säger vi. Och då kommer han. För han kommer ju till oss i församlingen. I Jesu Kristi kropp. Det är ju hit han kommer. Han behöver ju inte gå ut i världen och bedra så många. För de är ju redan bedragna, vill jag på säga. Så det är klart att han vill komma in och förstöra lögnaren, åklagaren. Jesus säger ju att han är en lögnare, att han är en förrädare, en förförare, en bedragare. När han ljuger så talar han med sina egna ord. För han är lögnens fader. Men Jesus har ju faktiskt avslöjat honom och besegrat honom. Och Jesus har också undervisat om att alla lögner föds hos djävulen. Där föds det. Och han har klart och tydligt här en varnat sin församling för djävulen. Särskilt under den sista tiden kommer det att bli svårt på det området. Det står också i Uppenbarelseboken 12. Att han kommer, att den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen. Ty våra bröders anklagare. Det är det han är. Han anklagar Guds barn. Och varför? Jo, han vill ju få oss bort ifrån tilliten och förtröstan och tron i våra hjärtan. Att vi ska ha den här tilliten till Gud. Hela tiden. Men han försöker och försöker och försöker. Och det är ju bara för att bedra oss. För att vi ska tappa glädjen, frimodigheten, tron. Hela tiden så vill han slå ner på oss. Och jag måste säga att jag tycker att jag upplever det. Gång på gång. Och jag lär mig samtidigt själv också. Jag lär mig. Men många gånger så går jag på det. Varför lyssnar vi till fienden? Varför lyssnar vi överhuvudtaget till honom? Vi måste lära oss att aldrig lyssna på honom. Men som sagt var, Det blir svårare i den sista tiden och vi måste vara medvetna om detta. Och Johannes, nu ska vi se det 8:e kapitlet. Johannes, det 8:e kapitlet har jag skrivit här. Ska jag bara kolla. Det är ju där Jesus säger till det judiska folket. De som anklagar honom. Och han säger till dem att ni har djävulen till er fader, säger Jesus i Johannes 8:44. Eller vi kan läsa från vers 43. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader och vad er fader har begärt till det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget och han är en lögnare, jag lögnens fader. Men mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen. Säger Jesus. Men när vi får höra sanningen. Då kan vi inte ta emot det på något sätt. Vi kan inte ta det. Vi tar hellre in lögnen. Vi också gör så. Det är lättare att ta in tvivel, otro och lögn. Än att lyssna till Jesu ord. Och verkligen få in det i sitt hjärta och bevara det. Ja. Men Jesus säger också där att. I vers 47. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud, säger han till dem. Så viktigt det är med Guds ord. Att vi tar in Guds levande verksamma ord. Så att det får bli mat. Verklig mat som bygger upp oss. Vi kan inte nog förstå att det är mat för ande, själ och kropp. Om vi menar allvar med vår överlåtelse till Jesus. Varje gång man gör en ny överlåtelse till Jesus. Så har det varit för mig. Och jag tror att det är så för dig också. Varje gång man har gett en ny överlåtelse till Jesus. Vad händer då? Jo du, då kommer han lögnaren. Och klipper till. Då bara för att man ska bli bedragen. För att man ska tappa modet. Eller det händer saker runt omkring en. Hela tiden som vill få en på fall. Bara för han är livrädd när vi kommer på detta. Att om vi kan gå med Jesus. Om vi överger denna världen och går fullt ut med Herren. Då blir vi farliga helt enkelt. Och det är han inte. Han vill inte att vi ska komma dit. Och jag säger det än en gång att då när man kommer in i sin kallelse verkligen och känner att man är där och man är mest liksom aktiv. Man börjar tjäna Herren på ett underbart sätt. Det är då han kommer med lögner. Och David Wilkerson skriver faktiskt i sin bok här om tre saker som fienden verkligen vill bedra oss med. Och det första han skriver om här är. För att få oss att tappa tron. Det är ju det bygger på. Du gör inga andliga framsteg. Ja, det är väl så. Man kan känna. Ja, jag känner mig torr. Det händer ingenting i mitt liv. Varför blir det ingenting? Varför är det ingenting? Och så kan man känna i församlingen också. Du gör inga andliga framsteg. Trots att du liksom din självförnekelse och allt vad du gör och står man och talar, alla predikningar, alla vittnesbörd, allt. Du har inte gjort minsta framsteg på din vandring med Jesus. Du är fortfarande syndig, envis och fylld av dig själv, kan han få en att tro. Du har fått så mycket men förändras så lite. Och så vidare och så går han på. Du duger inte till något som kristen. Och det där går vi på. Alla andra runt omkring oss ser vi växer och utvecklas och det går bra för dem. Men inte för mig. Och då blir man ganska nedslagen när man går på den lögnen. Men det är ju inte vad ordet säger. Det är ju inte vi som ska få oss själva att växa. Det är ju Herren som ger växten. Vi kan bara överlåta oss till honom. Och så kommer det. Lögn nummer 2, säger David Wilkerson. Du är alldeles för svag för andlig kamp. Jaha. Just det, kommer man in i andlig kamp. Och då vet man ju vad det är då, va? Ja, vad händer då? Jo, då viskar han. Du är trött, utsliten, har nått gränsen för vad du orkar. Ge upp, slå av på takten. Ta det försiktigt. Du är trött, dödstrött. Du måste vara rädd om dig själv nu. Nu måste du tänka på dig själv. Nu får du ta lite vila ifrån allt och gå åt sidan liksom. Och syssla inte så mycket med det här andliga nu ett tag. Utan du behöver tänka på dig själv liksom, va? Tänk nu på det och det och det. Och det är ju så, va. Och ja, Daniel varnade oss för denna taktik från djävulen mot de heliga. Och det står, och denne ska upphäva sitt tal mot den högste och föröda den högstes heliga. Står det i Daniel 7:25. Och det hebreiska ordet som används där i den texten betyder mentalt utmatta. Göra sinnet trött. Visst känner vi igen det? Ja, jag gör det i alla fall. Ja. Så fort du liksom kommer en liten bit på vägen, då klipper fienden till. Och så kommer han med sådana här lögner. Och det låter ju så fantastiskt bra, för det är ju vår hälsa det berör. Det är liksom våra liv det berör, va? Ja, det här har man ju gått på så många gånger alltså. Ja. Det tredje då, det tror jag alla kan känna igen sig i. Den tredje punkten. Lögn nummer 3. Gud är inte med dig. Du har bedrövat honom så att han har gått bort ifrån dig. Då kan Satan viska, ja, men Gud älskar dig fortfarande. Men han är inte med dig längre. Det finns något i dig, något som du inte ser eller vet. Som förmodligen djävulen ser då. Hans välsignelse och nåd har vikit ifrån dig. Ja. Hur många gånger har inte fienden kommit och plågat med saker som hände för 100 år sedan? Som egentligen är borta. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och ändå plågas man av saker och ting som man redan har fått förlåtelse för i sitt liv. Eller någonting som blev fel. Någonting som hände. Som jag bett om förlåtelse för. Som Gud vill upprätta och hela i. Han minns ju inte det längre. Han har kastat i glömskans hav. Det ligger bakom. Det finns inte längre. Det existerar inte längre. Det gamla är förbi. Och nu är en ny dag. Detta är dagen som Herren har gjort. Och genom hans blod så är vi rena. Det finns ingen som är fullkomlig. Det finns ingen som är perfekt. Men det handlar om att komma till Herren och lägga ner allt detta. Och när vi har gjort det så kan vi säga till djävulen när han kommer. Gå bort ifrån mig, Satan. Du har inte med mig att göra. Jag är renad genom Guds lammets blod. Ja, det finns ju många, många mer lögner. Men det här är tre områden som David Wilkerson lyfter fram. Och det är ju bara för att vi inte ska kunna fullfölja det uppdrag som Herren har gett oss. Det är bara för att sätta hinder i vägen. Och ju längre vi vandrar med Gud, desto mer vi älskar Jesus, desto mer vi överlåter våra liv till honom, desto mer kommer lögnaren med sina anklagelser och sina lögner. Och vi måste lära oss detta. Och det är väl bland annat därför som Paulus talar om vapenrustningen. Att vi måste ha vapenrustningen på oss, vara iklädda denna rustning som inte är vår utan som är Herrens, till skydd för oss. För Gud har ju sagt till oss: jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig. Och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus kommer aldrig att lämna eller överge oss. För Gud är alltid med oss. Oavsett vad fienden kommer med för lögner. Och påverkar våra känslor. Våra tankar. Eller våra omständigheter. Vi måste lämna känslorna åt sidan. Och omständigheterna som han försöker att påverka. Om Gud är för mig, vem kan då vara mot mig? Det är det handlar om. Vi får tänka så här i våra hjärtan. Om Herren bor i våra hjärtan och våra hjärtan är till för honom, då är vi direkt uppkopplade med hela himmelens härar. Den stora härskaran i skyn. Guds änglar, hela alltet där hos Herren är vi uppkopplade med. Även om vi nu är en aldrig så liten skara, så är vi större. Den som bor i oss är större. Och ibland så har man kanske missbrukat det ordet lite för mycket. Men den som bor i oss är större på grund av att Herren är den högste. Och det är han, det är allt det han står för i himmelen. Han är herre över himmel och jord. Han är jordens skapare, alfa och omega. Och då tänker jag att i ändens tid, varför skulle vi frukta? Vi ska ju inte göra det. Vi ska inte frukta. Men jag tror att det profetiska ordet som Per-Arne skriver om i sin bok där också, att vi lever i en profetisk tid. Det är så viktigt att vi ser det, att vi känner det. Men det är så viktigt att vi inte tänker på mänskligt vis. Och att vi tänker att fienden, klart han är utsänd. För att få oss bort. Men det vi har fått i Herren, vi har fått ordet. Vi har fått Guds ord på detta. Och vi behöver lära oss att sätta tillit till Guds ord. Inte till vad fienden talar. Inte till vad världen talar. Vi lever i världen men icke av världen. Säger Bibeln. Och i Hebreerbrevet, ska läsa det här innan slutar. Hebreerbrevet 13. Ni vet, man kan läsa om trons människor i kapitel 11. Allt det de gick igenom. Och det ser vi ju i det som händer idag. De som dör för sin tro på Jesus. Trons människor har funnits genom alla tider. Och det var för att de litade på Guds löften. För vad han hade sagt. De hade blicken fäst på det eviga. Och Hebreerbrevet 13 kapitlet. Så står det här i vers 12. 13 och 12. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn, står det. Alltid frambära lovets offer. Gå ut till Jesus. Var beredd att möta svårigheter och prövningar. Men när hjärtat är fullt av Jesus, av tro, när ditt hjärta är i himmelen, då blir det bara en glädje att få lida för Jesu namns skull. Och dit, mina vänner, behöver vi komma i den tid vi lever i och i detta land som vi lever i nu. Här har vi ingen stad som består, men vi är på väg till den eviga staden. Halleluja. Amen. Vi har en överste präst som står upp för oss dag och natt i det himmelska. Och vi tackar Herren för att vi får lida för hans namns skull. Jag vet inte, jag är lite intresserad av det som sker nu runt om i världen. Och jag läser en del. Och en del är sant och en del är falskt. Man kan inte tro på allt man läser och mycket man får sortera ut. Men med det vi ser nu så kan vi ju verkligen se att det stämmer överens med vad Bibeln talar om i ändens tid. Och då är frågan, hur ska vi förhålla oss till det som sker? Och hur ska vi förhålla oss till Jesus, till det himmelska? Om vi vet att det blir kamp och det blir nöd och det blir svårigheter. Men vi har troheten till Jesus i våra hjärtan. Det handlar inte om du läser Bibeln 2 timmar om dagen. Eller vad du än gör, om du ber 3 timmar om dagen. Det är ju inte det, utan det är hjärtats inställning till Jesus. Det är om han alltid får vara med i ditt hjärta. Nu menar inte jag att vi inte ska be och läsa Bibeln, för det är klart vi ska det. Och det är ju mer vi tar in av Guds ord, desto mer uppbyggda blir vi. Men det blir lätt att vi kommer in i en lagiskhet och fördömer oss själva. Har det varit för mycket arbete, för mycket på jobbet, ja, då har jag inte hunnit läsa Bibeln. Och då känner jag mig nedstämd, då känner jag mig nästan skuldmedveten för att jag inte har kunnat vara i bön, för att jag inte har orkat, för att jag har somnat på natten istället för att kunna be på kvällen där. Och ja, men vi har så lätt för att skuldbelägga oss och så glömmer vi vem det är som är där bakom. Vi måste veta det om lögnaren, vad Bibeln talar om fienden också. Men han ska inte ha någon ära för någonting överhuvudtaget, utan det är Herren som ska ha äran för allt. Och jag tror att vi går in i den tid när vi nu får se det som vi tycker är så svårt. Att den vi inte trodde ska förråda oss. Den vi inte anade i våra familjer eller någonstans i vår närhet, så kommer det gå en skiljelinje. Bibeln talar om det och det blir så svårt. Och då får vi vara vaksamma, för vi ska veta att kampen står inte mot kött och blod, utan det är mot mörkrets makter, härskarna i himlarymderna. Där är kampen, och därför så är det också viktigt att vi bevarar enheten, kärleken, att vi knyts samman med andens band. Och jag tror, som jag har sagt, att Gud för sitt folk framåt. Sitt folk, som vi läste i början här, som Per-Arne skrev om, David Wilkerson. De här 2 grupperna som kommer att finnas i ändens tid. Att Gud kommer att föra sitt folk ännu starkare samman. Och vilka de kommer ifrån, det kommer att ha mindre betydelse om de kommer ifrån det samfundet eller den kyrkan eller var de kommer ifrån. Men när det är Guds folk och vi förs tillsammans, då känner vi igen varandra i anden. Vi kommer att känna varandra. Vi kommer att veta att detta är min syster, detta är min bror. Och det är väldigt mycket som händer nu som vi bör vara vakna inför. Och det som förvånar mig så mycket nu, det är att så många sover. Att det är så många som är blinda. Jag förstår det inte. Jag pratade med en pastor häromdagen som har varit pastor hela livet och i pensionsåldern. Alltså jag var så ledsen när jag hade pratat med den här pastorn. Jag var verkligen ledsen, för det fanns ingen vakenhet överhuvudtaget. Total oförståelse för det jag berättade. Och jag berättade lite om det som vi har gått igenom, hur vi har lämnat. Det fanns, jag bara såg 2 mycket stora förvånade ögon, men ingen klocka som ringde någonstans, utan bara, aha. ja men det är väl inte så farligt och det är väl inte så farligt det. Och, ja men det är ju inte så. Men jag var tvungen att försöka förklara att det är väldigt allvarligt. I ändens tid med villfarelsens ande och vad Bibeln talar om. Men jag tror att kristenheten i stort dessvärre, i Sverige i alla fall, sover. Och man är inte vaken över det andliga skeendet. Utan man är så indoktrinerad i det här. Halleluja, allt är bra. Och jag älskar mina syskon. Och jag älskar kyrkan. Och jag älskar fikat efter kyrkan. Och jag älskar allt, det är så bra. Men det får inte vara för långa predikningar. Och det får inte vara för långa möten. För då ska jag klaga hos pastorn. Nej men alltså det är ju liksom så. Det ligger på ett sånt plan. Där... ja, man blir bedrövad, gör man. Man blir verkligen bedrövad. Men jag tror att Guds folk har en kallelse i ändens tid. Och det är just detta. Det där glasögat som hade gått sönder. Tack. Guds kallelse till sitt folk är just det. Ropet som går ut. Att vi ska ropa och väcka de som går att väcka. De som... inte vill vakna kan vi inte göra någonting åt. Men de som vill lyssna. De tror jag vi ska verkligen vara till för dem i denna tiden. Där den kallelse vi har fått. Och att vinna de förlorade. Vi ska stå ute på gator och gränder och predika. Den som har fått kallelsen. Du och jag har fått en kallelse. Det har vi alla fått som Jesu lärjungar. Och vi ska uppmuntra varandra, uppbygga varandra och stötta varandra i denna sena tid. Jag är så tacksam till de människor som ringer till oss och som har vaknat. För det är också väldigt uppbyggligt att höra en glädje. Att man vet att där ute finns det människor här och var. Som vaknar upp nu ur den här sömnen. Som har börjat, en del har bara börjat se det lite grann. Och förstår inte så mycket. En del är på väg liksom. Men ju längre tiden går. Jag tror att Gud reser upp väktare på muren i denna tid. När det gäller just sitt ord. Att vi ska vara en röst. Och därför är det så viktigt att vi har det i våra hjärtan. I våra hjärtan. Men medvetenheten måste finnas där. Den måste finnas. Gåvan att skilja mellan andar är något vi behöver be om i denna tid vi lever i. Verkligen. Men Herren är på tronen. Och det är hans verk. Det är inte vårt verk. Det är hans verk. Jag är så glad att jag slipper vara med och bygga kyrkor och lokaler och sånt. Jag tycker det är mycket roligare att få vara med och bygga på det andliga huset. För det är det som är välsignelsen. Jag tror att allt det där är också en fiendens fälla för att vi ska vara så sysselsatta med allt annat än det som är viktigt. Amen.